Hej och välkomna till podden Klinikon. Jag heter Marcus Olsson och jobbar som internmedicinare i Malmö. Och med mig här har jag...
John Movin, kardiolog i Malmö.
Podden görs i samarbete med Boehringer Ingelheim.
Idag tänkte vi snacka lite om diabetes.
Mm.
Diabetes. Vet du varför det heter diabetes förresten?
Rinna igenom. Eller något sånt.
Jo, nej, det, just det. Och mellitus är sött.
Det är honungssött.
Ja.
Jag kommer det bara...
Vi tror att det är så här i alla fall.
Ja, jag skrev ju detta i min kappa. Att,
ja, men först så smakade man på urinen.
Ja, liksom. Precis. Och så var den söt.
Och så hade patienten det, diabetes.
Mm. Och sen finns det från, om det var Egypten eller... Ja, men någonstans Nordafrika.
Skrev du detta i din avhandling? Du kan inte redogöra för...
Det var otroligt länge sedan jag skrev.
Du skrev också om Egypten faktiskt.
Nej, men det var något att om myrorna sökte sig till urinen hos en sjuk, då visste man att den patienten skulle dö. För att vara liksom att de hade så mycket socker i urinen. Och det, jag tänkte att det var typ barn med typ 1 som dog. Liksom,
ja, säkert alltså. Säkert.
Ja, det var... En icke påläst historisk utvikning.
Som may or may not be true.
Exakt.
Okay.
Men vi tänkte väl lägga upp det lite akuta komplikationer.
Mm.
Lite kort om ketoacidos, hyperosmolärt syndrom.
Som inte heter så länge, men vi kan komma till det sen.
Det som Wegener, så heter ju inte Wegener så länge.
Nej, just det.
Det kanske av en annan anledning.
En annan anledning.
Men, och sen, och vad hade vi mer för akuta? Det var...
Nej, det är väl egentligen hyperglykemi. Hypoglykemi är också liksom tillstånd som för patienterna till akutvården. Men det, vi snackade lite och vi hade lite försnack och sådär. Liksom, och jag kan bara konstatera liksom, att vi träffar båda väldigt många patienter med diabetes. Mm. Men det är ju rätt sällan som vi liksom är, eller i alla fall det är rätt sällan jag är inne och styr upp en diabetesbehandling. Liksom. Det är klart, träffar jag en patient med nydebuterad typ 1 så sätter jag in insulin och så vi styr upp det. Liksom, jag optimerar ju sällan behandlingen. Och det från sjukhuset så när man är sjuk och så ringer det klart från avdelningarna och patienten har ser så högt socker och fått se så mycket kortverkan insulin. Och, så ja, visst, jag justerar upp lite basinsulin då och då. Liksom. Mm. Men det är sällan jag liksom nyinsätter så mycket, ska jag säga, med SGLT2 hemma då, som möjligt undantag. Liksom. Mm.
Där kan jag säga för oss som... jobbar på inom hjärtsjukvården så är det ändå senaste...
Du jobbar ju med prevention.
Prevention? Nej, men de senaste 10 åren har det ändå skett ett paradigmskift i och med att det har kommit ny behandling som primärt är då mot diabetes eller glukossänkande, men som då har visat sig vara väldigt gynnsam ur ett kardiovaskulärt perspektiv och även ur ett renalt perspektiv.
Det är ju där jag ofta sätter in SGLT2 hämmare. Det är ju på hjärtsviktsindikationen skulle jag säga.
Precis, då är hjärtsviktsindikationen. Mm. Då är också njursviktsindikationen.
Mm.
Där det liksom är tillsammans med RAS-blockad i liksom first line of treatment.
Men jag tror inte det har bankats in riktigt. Alltså den kardiologiska lobbyismen är ju starkare än den nefrologiska lobbyismen.
Ja, skulle man säga, men jag tror de håller på att lära sig ändå. Ja. Att det, och det tror jag också, alltså GFR, man kan ju liksom
diagnosera... Det är alltså beror på att jag åker på kardiologiska konferenser och inte på njurkonferenser, så kan också vara.
Exakt.
Felet kan vara mitt eget och så.
Ja, det så kan det vara också. Men, ska vi börja med de lite mer akuta tillstånden och sen glida över lite mer på komplikationer till...
Ja, men ta de, jag skulle säga den vanligaste diabetes-situationen jag ställs inför måste kanske vara, om man räknar in att man blir uppringd från avdelning, så är det väl hypoglykemi som är det absolut vanligaste. Liksom. Det brukar ju inte ställa till så där himla mycket besvär. Om det liksom inte eskalerar till, och nu pratar vi ofta om typ 2-diabetes, liksom, för det på en internmedicinsk avdelning på sjukhuset så är majoriteten äldre och det är mycket, mycket vanligare, framförallt de generationerna, att det är typ 2 år liksom. Ja. Det är sällan man ser en liksom 85-årig patient med typ 1. Det har hänt någon enstaka gång liksom, men oftast är det typ 2 liksom. Mm. Och sen är det hypoglykemi och de brukar så när de, alltså de kommer in till akuten så brukar de ju åtgärdas omgående liksom, och de brukar inte behöva hamna på min avdelning, akutvårdsavdelningen. Nej. Annat att det kanske är någon form av insulinintoxikation och det är liksom prolongerat behov av sockerlösning och så. Det händer ibland liksom, att det faktiskt är
man kan tänka sig liksom. Ja, exakt. Eller man kan tänka sig en njursvikt av någon som står på ett något gammeldags SU-preparat till exempel.
Ja, det skulle också kunna hända, men det är rätt sällan man ser det faktiskt. Ja. För de här gammaldags preparaten har ju liksom fasats ut. Alltså.
Ja, fast det är oroväckande många som står kvar på dem.
De flesta liksom tuggar på metformin liksom.
Ja, och, jo, men det finns många, vad heter de? Repaglinid och sådana här grejer kvar.
Jag tycker inte jag ser det så ofta faktiskt, men ja, okej. Okay. Nej, men det är så hypoglykemi.
Och det är ju med fortfarande i alltså riktlinjerna, både nationella och våra lokala.
Det är ett, men inte förstahands.
För en normalviktig, nydebuterad patient med diabetes utan...
Typ 2 ska vi säga.
Ja, förlåt. Mm. Typ 2 som inte har njursvikt eller hjärtsvikt eller någon kardiovaskulär sjukdom. Så finns både DPP-4 hemma, det är ju ingen liksom uråldrig, men även då SU-preparat med som tillägg till metformin vid behov av ytterligare glukossänkning.
Tror du var ute idag alltså?
Nej, och det drivs väl liksom.
Ofta finns ju en annan vanlig komplikation till, eller komplikation så att säga, medföljare till sjukdomen i form av övervikt som vi kan komma åt på effektiva sätt idag liksom.
Detta gäller ju normalvikt.
Ja, det sa du, förlåt. Okay.
Men även, jag menar, detta är, måste ju, jag kan inte, det måste ju bara vara liksom ekonomiska skäl som motiverar.
Men är detta nationellt eller är det regionalt?
Både och.
Både och, okej. Nej, då säger jag någonting jag länge sedan tittat på de riktlinjerna faktiskt.
Ja.
Mm. Ja, men vad är det mer som dyker upp hos mig då som vållar bekymmer avseende typ 1-diabetikerna? Så är det ju liksom diabetisk ketoacidos, DKA även kallat. Men de brukar vara rätt tacksamma. Vi vet ju, vi har ju liksom ett rätt tydligt behandlingsschema och jag menar, du som då jobbar på kardiologen och som ibland jobbar på min avdelning på nätterna, så tycker du, är det besvärande för dig om du skulle komma in en ketoacidos?
Nej, alltså ibland kan det vara liksom lite tempot i när man ska parera både vad det gäller glukos och liksom ha koll på basic-sessen och kalium. Mm. Inte minst. Jag kommer ihåg, jag ringde dig någon gång för jag hade en patient.
Var jag bakför alltså?
Nej, jag tror Hannes var bakför. Men ni satt och tjabbade.
Okay.
Ni satt och pratade. Och så ringde jag, om jag ringde Hannes eller om jag ringde dig. För det var, jag var tvungen att ge, jag tror jag var uppe i 35 eller 40 millimol kalium i timmen på honom.
Jesus.
Och det var känt även sedan dagtid. För okay, då låg han typ på 30-35.
Ja. Det är ju
man tolererar
en outlier liksom.
Ja, man tolererar i midline har jag med. Men för då tänkte jag, vad fan är det här liksom?
Men kan vi berätta lite för, jag menar, om det kan inte alla som hanterar en ket. Ja, men de kan ju komma in då rätt medtagna. Kan vara kräkningar, illamående, ont i magen är ju klassiker liksom. Och framförallt trötta och liksom,
eller medvetslöst.
Ja, det kan de också bli liksom. Då går de ju som regel till intensivvården istället för till oss. Och sedan införandet av intermediärvården så tar vi ju fler och fler av de här patienterna. Och när jag började jobba på akutvårdsavdelningen AVA då, när var det 16 kanske, då hade vi inte intensivvårdsavdelningen. Då tog vi ju kanske de lindriga kretsarna som IVA tyckte liksom att de kan ni sköta. Och så körde vi subkutana injektioner på dem och vätsketapp och så. Liksom. Och sen efter intensivvårdens införande så tenderar vi att vara rätt mycket mer aggressiva, där vi ofta lägger dem med intravenös insulin. Liksom. Mm. Och det är de då stött på kanske.
Precis.
Men då har man ju...
Och när du säger lindra, det är ju ofta PO liksom som...
Ja, och kliniken i övrigt. Okay. Men visst, PO, det finns någon sån här...
Under 7,1 så är det...
Precis. Jag kan faktiskt inte exakt det. Alltså. Men är de under 7 i PO så brukar de vara rätt dassiga. Ja. Liksom. Men de har vi snurrat på AVA också faktiskt. Och det handlar lite om vem som är IVA-jour, och det handlar lite om hur många platser de har. För de vet att vi kan ge typ samma behandling som de liksom. Plus att vi idag faktiskt är mer vana vid än vad de är. Liksom. Ja. De håller fortfarande på med aktrapid. Liksom. Alltså uråldrigt... så vi har situationstecken här, så jag inte lyssnar. Men snabbverkande, där då liksom... Novrapid är mer snabbverkande.
Ja.
Jag kan för mitt liv inte begripa, och än idag har jag liksom aldrig fått ett vettigt svar på den frågan. Varför skulle man på en akut sjuk patient vilja ge något som verkar långsammare?
Det är ingen orkar skriva om PM.
Nej, så är det nu. Så är det nu. Men hur som helst, så de, en typ 1 då, som har drabbats av en ketoacidos, har då inte fått till sig lite mycket insulin och bildat ketonkroppar, blir försurad av detta och då sjunker pH. Och vi ser ju också liksom acidosen i form av, alltså som utgörs av ketoner, liksom i form av B6S som är negativt. Liksom. Det är minus någonting liksom.
Ja.
Och behandlingen är då, och de är oftast dehydrerade också för de har varit liksom sjuka ett par dagar kanske, liksom inte ätit och druckit ordentligt. Så per definition skulle jag säga att de är att betrakta som dehydrerade.
Och de har väl haft en liksom en osmotisk diures, tänker jag, om de har varit hyperglykema.
Ja, men de behöver inte alltid vara så där jäkla hypoglykema. Så det är inte så att de kommer med 50 socker, liksom, utan det kan ju vara 15 liksom, eller 17. Något, alltså, där någonstans brukar det ligga alltså, kring 20 liksom, kanske på sin höjd. Liksom. Så jag brukar inte säga, när jag försöker lära yngre kollegor, så sockret, det är liksom inte det viktigaste här. Liksom.
Nej.
Alltså, är sockret 15 eller 22 eller liksom 10? Det är liksom inte det som är... Jag bryr mig
10 är ju en anmärkningsvärt för en ketoacidos. Då börjar man ju närma sig något vi kommer in på senare.
Liksom. Ja, visst. Nej, men jag fokuserar inte så mycket på sockret.
Nej.
Om det inte är jättehögt, men det är det nästan inte på en typ 1, det är liksom en raritet. Däremot ser man på typ 2 som vi kommer att säga.
Ja.
Nej, men så, då är det ju liksom intensiv vätsketerapi de ska ha. De ska in med insulin och rejält med det. Och de ska också ha parallellt kalium liksom, som då går i droppet oftast. Liksom. Och vi brukar köra ringacetat. Och det har liksom en buffert också, buffertfunktion. Och sen ofta så landar vi att vi parallellt ger glukos liksom, för att kunna mata på med insulin liksom. Så det är egentligen de grejerna som går liksom. Så det kan gå 500 ml i timmen vätska in liksom, 255% glukos, 250 ringer med kaliumtillsats liksom. Och sen så går insulininfusionen parallellt liksom. Och sen får vi ju ofta liksom venösa gaser varje timme, och du ser ju liksom, det går ju liksom inte att se in i framtiden här, hur kommer den här patienten exakt respondera, liksom, hur snabbt kommer kaliumet sjunka? För det är ju olika för olika patienter. Och hur snabbt responderar, alltså hur snabbt responderar de i sin acidos och sådär liksom. Så att man ser ju, man får ju liksom en känsla för den, och har haft patienten i ett par timmar och du ser hur det utvecklas, får en känsla för, men då behöver vi höja det, vi behöver sänka det och så vidare liksom. Så det är lite pilligt sådär, men brukar ändå gå rätt smidigt liksom.
Det finns, och det flödesschemat är ganska intuitivt och alltså jag tycker ändå
jag vet bra. Inte om vi har ett flödesschema, om jag ska vara helt ärlig, men det står,
jo, men de här, eller det kanske inte är lokal, men de här rutorna liksom, om kalium är där så tillsätta här, alltså olika stegen liksom.
Du kan titta på när vi har en PM-bok där det nog står, skulle jag tro.
Ja, men liksom, det ska jag titta
till. Nej, men så, och den behandlingen fortgår liksom 1-2 dygn och sånt liksom. Och sen brukar de vara reverserade sina acidos. Alltså en grej man kan nämna här är ju liksom att man inte ska stirra för mycket på pH, för pH kan normaliseras rätt snabbt du har oftast yngre människor liksom som förmår att parera det där, alltså kompensera det respiratoriskt liksom, så de flåsar ju på liksom och blåser ut sin koldioxid.
Kussmauls.
Vad sa du?
Kussmauls.
Kussmauls andning, exakt. Och på så vis så neutraliserar de sitt pH när de i själva verket är liksom fortsatt rätt sura liksom. Ja. Så vi fokuserar väldigt mycket på B6S-en och se till att få den. Vi har lokalt en tradition att den ska liksom vara normaliserad, vilket innebär att den ska vara minus 3 till plus 3 liksom.
Precis. Det var ju någon sån lokal regel att var inte basic S normaliserad fick de inte komma upp till avdelning.
Ja,
är den kvar?
Ja, den är kvar. Ja. Och där var ju en lite frustrerande incident som skedde här för ett tag sedan, där vi hade en patient som var reverserad och så hade vårdpersonalen ringt till endokrinavdelningen och ville ha in patienten där och fick blankt nej.
Ja, just det. För basic S var 4.
Eller? Plus 4.
Ja, plus
4.
Ja, okay,
så. Jag höll upp på en stroke när jag hörde det. Jag bara, du skämtar liksom. Nej, de har minus 3 till plus 3. Så bara, men jag blev vansinnig. Alltså. Så 3 telefonsamtal senare så hade vi löst det. Men jag fick ändå sitta och ringa 3 samtal.
För välbehandlad.
Ja, för välbehandlad liksom.
Men du, jag tänkte på det slog mig nu. Det är ofta yngre patienter.
Ja, det är det.
Som kommer in och infektion eller slarv. Alltså,
ofta slarv.
Mm. Va? Mm. Men jag tänker en äldre som kanske har någon hjärtåkomma eller njuråkomma. Det är ganska häftiga volymer. Mm. Alltså volymsbelastningen.
Mm. Den är betydande.
Ja. Mm. Hur gör du? Alltså jag hade haft någon liksom som inte tål.
Nej, men det har jag knappt heller haft. Men jag har ju haft patienter med typ 2-diabetesens motsvarighet som mer frekvent lider av antingen njursvikt eller hjärtsvikt.
Ja, precis.
Men där får man ju parera med furuk. Man får ju vara vaksam på överhetssymptom liksom. Och om det uppstår så får man ju parera med furuk liksom. Mm. Och ge diuretika helt enkelt. Alltså. Mm. För att åstadkomma någon form av balans. Men det är liksom en det här är inte en behandling för som är optimal på den hjärt- eller njursviktande patienten. Precis. Det kan man lugnt säga. Alltså, för det är rätt mycket vätska som går in som sagt. Alltså. Nej, men det är väl det man kan säga. Sen finns det ju liksom lite sådär potentiella fallgropar. En är då att stirra, som jag nämnde, liksom stirra för mycket på bara pH och inte fokusera på B6S-värdet. Och sen är det ju då liksom att fokusera alldeles för mycket på glukoset. Så glukoset i sammanhanget är det jag minst bryr mig om liksom, skulle jag säga. Det är liksom B6S, kalium som jag är mest intresserad av att titta på. Mm. Liksom.
Men ett vanligt fel där, vad man säger, är att om glukosen sjunker undan för snabbt så räcker man sig efter insulinkranen och stänger av den.
Ja, det ställer ju till det något enormt. Det händer ju ibland liksom att folk gör det. Ja, men det kan ju vara liksom någon, ja, det kan säkert hänt att det har varit folk från internmedicin också, men oftast vi har ju patienter vi har ju kollegor från andra kliniker som inte sysslar med detta på speciellt regelbundet och så blir de lite skrejsna när sockret har sjunkit till 8 liksom. Mm. Och då händer det liksom att de stänger av insulinet och sen ger de fortsatt glukos. Och sen 4 timmar senare när man tar en ny gas så ser man liksom att den där sedasen har ju liksom satt fart igen. Och så är vi tillbaka på ruta 1 nästan. Precis. När man går på morgonen och ska ta över.
För då underhåller man ketosen.
Liksom. Exakt. Mm. Så att, det viktiga är att komma ihåg här liksom att är det så att glukoset sjunker så i princip aldrig pausa insulinet. Max att man sänker hastigheten. Mm. Men annars, det bästa är liksom, har det funkat hittills så låt det gå, fyll på med glukos istället. Liksom. Det är väl egentligen det jag tänkte säga. Sen finns det lite sådana specialare som där patientens, alltså regressen i acidosen liksom stannar upp och man står flera timmar och stampar på samma liksom B6S-värde. Och man provar att höja insulinet och höja insulinet och höja insulinet och det händer liksom ingenting liksom. Men att glukos kanske börjar sjunka lite mer om man får prova med mer glukoslösning och sådär. den situationen kan inträffa, men då får man fundera på vad det man egentligen behandlar. Liksom. För det kan vara två acidoser som verkar samtidigt. Mm. Så det kan vara bra att komma ihåg liksom, att det kan vara mer än en acidos parallellt. Liksom. Så det man kan göra då är till exempel att kontrollera om ketonerna som nu för tiden, så kan vi få det med ett stick i fingret. Liksom.
Ja, just det.
För jag tror inte man hade det i Malmö, man hade i Lund, tror jag, ja. Blodketoner liksom, med venösproven. Nu för tiden så är det ju väldigt lättillgängligt. Liksom. Så man kollar ketonerna, är de normaliserade? Då kan man dra slutsatsen att ketoacidosen är åtminstone hävd.
Ja.
Men att patienten har en acidos av annan anledning som ofta, då, de kan bero på lite olika saker, men ofta så är det ju liksom att de kommit in så pass dehydrerade så de har haft liksom en njursvikt och utvecklat lite renal acidos. Liksom, att det är det som kvarstår. Liksom.
Det.
Och det löser vi inte med insulin. Liksom.
Nej.
Och sen kan man ju, en annan sak man kommenterar är liksom att rätt så tidigt börja fundera på basinsulin. Liksom, att gå in med det. Och det, där är folk lite restriktiva. Och det kan man ju tänka sig att det är rimligt att vara i ett akut skede där patienten kanske är gravt dehydrerad och liksom inte kommer att respondera speciellt väl på subkutan injektioner och så. Men så fort liksom kapillär återfyllnad liksom och patienten är återhämtad någorlunda så kan man...
Jag brukar den liksom, om de kan äta och dricka.
Så. Vad sa du?
Och när de kan äta och dricka liksom och sitta
ja.
Upp lite.
Ja, jo. Visst.
Alltså, någon det, slags allmän tillståndsbedömning.
Ja, så in med det. Enda konsekvensen det är ju liksom att du fasat in den tänkta underhållsbehandlingen tidigare och att du kan få backa på det intravenösa insulin ja. du tillför. Sen har ju då, det här har ju skjutit lite över målet, den här intermediärvårdsapproachen kring ketoacidos. För alla ketoacidos måste ju inte ligga med IV-insulin. De tar rätt mycket resurser.
Ja.
De tar en av de här fyra platserna. Liksom. Så vi har ju liksom tittat lite på, det finns ju liksom rätt väletablerade protokoll för subkutan behandling. Mm. Liksom. Av ketoacidos mm. liksom, som vi håller på att titta på och kanske förhoppningsvis mer och mer kommer att implementera. Liksom, att,
som man kan styra då med hjälp av venösa blodgaser och yeah. midline.
Yeah. Så att, precis.
För om, normalt sett kanske de ligger med arternål och då måste de ligga på den här intermediär avdelningen.
Ja, jo, det måste de i och för sig. Det gör de ju som regel. Och arternålen sätts ju egentligen bara för att liksom underlätta den täta provtagningen.
Ja,
för i den här midline som du nämnde, för någon som inte vet det, så det är liksom en venös längre infart som man sätter liksom i...
Som du kan dra prov...
Ja, brachialis där du kan dra prover och som är en grövre infart där man kan köra högre flöden och så. Plus att dra prover som du säger, liksom, där går ju oftast rätt mycket.
Ja.
Liksom. Så varenda gång du ska ta ett prov så måste du liksom pausa allting.
Ja.
Och sen så vaska och sen ta ett prov och sen koppla på allting igen. Så har du en arternål parallellt så är det mycket lättare för personalen att dra proverna. Men det är egentligen bara provtagning.
Ja.
Det har ingen annan funktion. Liksom. Ja, men det är väl det man kan säga om det är väl det jag kan säga om ketoacidos. Jag tycker det är rätt trevligt att behandla för att det är ju liksom ett reversibelt tillstånd. Vi har en behandling som är jätteeffektiv.
Mm.
De kan gå från att vara helt utslagna ena dagen till att sitta och käka och pilla med mobilen nästa. Liksom. Det är i min bransch liksom en raritet att vi kan vända. Att vi kan bota. Ja, precis. Sen brukar de eftervårda sig till 1-2 liksom, på endokrinologisk enhet. Liksom, för att se till att...
För uppläxning.
Ja, eller vad det nu kan vara. Det är inte alla som där är komplett. Men det är rätt vanligt, skulle jag säga. Mm. Och ett mardrömsscenario som vi stöter på ibland är ju liksom typ 1-diabetiker med självskadebeteende. Liksom.
Ja.
Det är en väldigt, väldigt dålig kombination liksom, som ofta slutar med ketoacidos, kan vi säga. Liksom. Mm.